första gången så här, som jag såg honom, så var jag så jävla impad av att han, liksom, mellan låtarna så lät han liksom, han stod bara stilla och tittade, han tittade på folk, va?
Han kunde både vara väldigt sprallig, skämtsam, men han hade ett starkt djup, alltså, liksom, hade något att säga.
Jag såg honom jättemycket. Så det är ju det, om man visste vad som hade hänt. Jag tror det var lite lättare.
Han litade på något sätt på att hans närvaro skulle få folk att trilla omkull.
Dokumentärredaktionen sänder Ernst Olssons samlade väntetider. Ett program av Rickard Dinter.
Jag heter Stefan Sundström. Och Ernst Olsson för mig, ja, det man minns bäst är hans liksom AIK-färde, stora bylsiga tröja, och att han hade en snus som hängde under läppen. Att han var rätt grov egentligen. Liksom, när man hör plattan nu så tänker man, vad är det här för liten vek poet som blottar sitt innersta? Men det, alltså, han var ju... Ja, det är jävligt lätt för honom. Det var jävligt lätt att liksom garva ihop med honom och sådär, va?
Ja, i lördags så spelar de på ett fullsatt Ritz här i Stockholm. Och nu på fredag så släpps debutplattan. En platta som redan hunnit hyllas av press runt om i landet. Och då pratar jag då naturligtvis om Ernst Olsson och Noll och skivan Samlade väntetider. Jag och vi här på TikTok då är ganska nyfikna på Ernst Olsson själv och hoppas få hit honom nästa vecka om detta låter sig göras. Herr Olsson är nämligen en ganska mediaskygg ung man som inte gärna låter sig bli intervjuad.
Och nu då i Tracks en 24-årig kille från Stockholm. Han heter Ernst Olsson. Ernst släppte i våras sitt kritikerrosade album Samlade väntetider. Och nu är han tillbaka med en ny singel.
Din värld är så hård, du sticker hål. Hon gav mig en gift och tunga och hon stack mig. Hon stack mig. Hon stack mig. Du smakar med godis, du dödar man. Du smakar sött, smakar salt, smakar smuts överallt. Ditt bultande hjärta har slagit slut. Hon stack mig. Stack mig. En lycka av guld, frysta lycka. En lycka av guld, frysta, frysta.
Jag väntar. Jag väntar och väntar. Hon är röst. Sitter i min lägenhet och väntar fortfarande på att någonting ska hända. Och nu blev det natt. Ska man sova då?
Han var min bästis. En kille med ljust hår och matrester i mungiporna. Den första med platåträskor på Drakskeppets mellanstadieskola. Ernst Olsson, 08 10 90 49. Telefonnumret sitter kvar. Det är så med bästisar, även om de försvinner. Ernst var dagbarn i min familj. Varje eftermiddag efter skolan satt vi i köket och åt filmjölk i blå tallrikar med vit kant. Ernst bodde med sin ensamstående mamma i ett höghusområde och jag med mina föräldrar i en villa några kvarter längre bort. När vi inte spelade hockeyspel skrev vi deckare. En dag tog barndomen slut. För min del finns det ett särskilt datum för det där. Det var den 12 juni 1977. Det var då jag flyttade till Uppsala där jag skulle börja högstadiet. Ernst blev kvar. Fast vi fortsatte träffas ebbade kontakten långsamt ut. Sista gången jag minns att vi sågs var när han tog studenten 1981. Jag tror han bjöd mig mest för att vara snäll. Och sen, 5 år senare, april 1986, Det där fotot i en av kvällstidningarna. Fyra grabbar i slitna skinnjackor och sångaren i mitten med sin AIK-färdig tröja och snusen under läppen. Ernst hade debuterat med sitt band Noll. Skivan hette Samlade väntetider och som säkert många av er minns så var recensenterna lyriska. Jag minns att jag tittade på bilden och försökte känna igen min bästis. Det gick inte. Över en natt hade han blivit rockstjärna, förvandlats till någon annan. Resten hade kunnat bli svensk rockhistoria.
Ja, det var här vi skildes åt.
Minns du när det här var?
Den 2 juli 89.
Minns du det här tillfället väl?
Ja, det gör jag. Jag minns nästan hela den dagen. Ernst och jag hade suttit och fikat och snackat. Hit och dit och jag frågade honom bland annat då, kom jag ihåg, att om han skulle följa med ner till Skeppsholmsfestivalen på kvällen. Men det ville han inte göra. Han sa att han skulle ta en av sina promenader, de långa som han brukar göra. Så jag åkte hem och bytte om.
Och det här var alltså sista gången du såg honom, eller?
Ja, det var sista gången.
Här är Stockholms nytt. Sökandet efter den försvunna artisten Ernst Olsson fortsätter. Ernst Olsson försvann förra onsdagen efter en promenad på Söder i Stockholm med en god vän. Och polisen har trots intensiva spaningar ännu inga spår efter honom.
Den 2 juli 1989. Försvinnandet. Artikeln jag läste i Uppsala Nya. Vad kände jag? Inget särskilt. En tomhet kanske. Ett oengagerat jaha och sen inget mer. Den Ernst jag en gång kände var ju trots allt försvunnen sedan länge. Nerpackad bland en massa brev i en kartong på vinden. Ändå beslöt jag mig för att ringa hans mamma. För att reda på vad hon trodde. Det enda jag fick reda på var att hon var död sedan flera år tillbaka. Sen gick tiden. Veckor blev till månader och uppståndelsen kring Ernst Olssons försvinnande förblev ganska liten. Kanske var det inte så konstigt. På sommaren 1989 var Ernst Olsson och Noll sedan länge ett avslutat kapitel. Ständiga gräl med skivbolaget och Ernst totala motvilja mot media gjorde att kontraktet bröt så att bandet slutligen splittrades. Så när Ernst försvann var han på sätt och vis redan bortglömd. För mig förändrades allt det där en morgon för 1,5 år sedan. Det var då jag läste om den kommande samlingsboxen. Det är Bellpid Records, ett mindre skivbolag i Stockholm som beslutat sig för att hylla Ernst. Samlingsboxen ska innehålla allt från debuten till outgivna låtar och de där dagboksliknande inspelningarna han brukade göra på en svart diktafon. Det var en ren guldgruva, sa de. För mig kom det här som en total överraskning. Inte visste jag att det fanns en fanclub, att samlare åkte runt på Ernst Olsson-meetings och att myten långsamt växte, om än i skymundan. Det var nog därför som jag beslöt mig för att göra det här programmet. En av de första jag träffar är Bengt Backe. Han spelade i bandet Noll och var också en av Ernst bästa vänner. Vi ses i hans tvåa på Söder i Stockholm, bland instrument och väggar fulla med svartvita foton.
Det här undrar jag då. Det här är ett foto. Kan du berätta?
Ja, det där är på Ritz på Götgatan. Nej, på Folkungagatan blir det.
Var ni mycket där?
Ja, det kan man väl säga. Brände väl alla mina pengar jag hade där. Och det gjorde halva Sveriges rockelit också. Så att det var ett daghem för rockelit. Jag här. Och sen är det Nils Jensen.
Och Ernst i sin svartgula tröja. Var de kompisar?
Ja, de var kompisar. Det var de absolut.
Jag måste fan... Jag måste... Jag måste bara säga en grej. Har du sett den här Woodstock-filmen?
Nej.
Har du sett Woodstock-filmen?
Nej.
De här som åker kana i leran. Har du sett den?
Nej.
Det är jag.
Thank you.
Jag kommer ihåg han hade snott sån här, man ställer gafflar i sån här, jag vet inte vad det heter, bestickhållare. Så han slängde ut gafflar på gatan. Så blev ett långt gaffelspår från Ritz hem till honom. Jag kommer ihåg också, vi mötte några engelsmän eller amerikaner, jag vet inte, som frågade efter Red Light District. Och, men han sa bara att han var i, in the fork business.
Ett bibliotek i Gottsunda centrum utanför Uppsala. Ett rum med soffor, kuddar och jättestora svarta hörlurar som fick öronen att svettas. Vid en disk kunde man låna skivor. Jag gick i åttan och lyssnade på Mobbingbarn med Nils Jensen. Sen snaggade jag håret och blev punkare. Ernst var det redan. En gång kom han till Uppsala och hälsade på. Vi såg Dag Vag på Musikforum. Nils Jensen säger att han också var där kvällen. Han är rocksångare som blev skådis och som nu jobbar som rockvideoregissör. Ernst lärde han känna på mitten av 80-talet.
Han kunde både vara väldigt sprallig, skämtsam, men han hade ett starkt djup. Alltså. Han var en bra kille att lyssna på. Han tänkte mycket, liksom hade något att säga.
Den här skivan, lyssnar du någonting på den?
Ja, det hände, absolut. Men jag kommer absolut inte köpa någon samlingsbox med hans råmaterial. Det är ju helt mot hans princip egentligen.
Människor lever, men för att finnas måste allting riktigt vara sant. Och skallen fylldes av en massa ord, jävla ord. När de fylldes blev det kaos och mitt.
Några minnen. Ernst jagar mig över skolgården. Skriker att jag skvallrat att han och en tjej i klassen som heter Anna hade knullat bakom skidbacken. Eller maskeradfesten när Ernst fyllde 11. Eller var det 10? Han var utklädd till Brian Connolly i Sweet. Själv hade jag platåskor på mig och var utklädd till Alice Cooper. Ernst var blyg, minns jag. Och fast tjejerna frågade, vågade han aldrig leka Ryska posten? Det gjorde inte jag heller. Hampus Berggren kände aldrig Ernst. Han är en 27-årig musikfreak från Uppsala. Hela hans lägenhet är full med skivor. Det mesta är illegalt inspelat material, så kallade bootlegs. Sen flera år tillbaka är han den som Belpied Records anlitat för samlandet av Ernst Olsson-material. Från gamla outgivna inspelningar till demomaterial. Jag får tag i Hampus via skivbolaget. Först vill han intervjua mig, men jag tackar nej och frågar om inte jag får intervjua honom istället.
Vad mycket skivor?
Ja, jag letar efter en speciell. Här, den här är... Nej, jo, den här är... Här har en raritet. Här är Bowie då, när han sitter och spelar in Ashes to Ashes.
Det är det.
Ja, och när man lyssnar på den så hör man alltså... Det är så jävla naket. Han sitter alltså med gitarren och man hör skjortknapparna slår mot akustiska gitarren.
Men var är det här inspelat någonstans?
Vardagsrummet. Hans vardagsrum. Någonstans i England så sitter han och liksom provar det ackordet, provar den här grejen. Så trycker han ner, ja, så här ska det vara. Så går han liksom fram, trycker på räck och sätter sig ner. Och det är här, på den här skivan liksom. Det är man nära. Det är Bowie.
Är det speciellt alltså?
Ja, visst. Du går ju förbi hela det här med producenter och skivbolagsdirektörer och alla de här som bestämmer och tycker nej, gör så här, det är bara Bowie och Dave, liksom. Det är rakt in i örat, ocensurerat så att säga.
Jag tror en tid innan brödet du äter blir planta igen. Dröjer en tid innan vinet du dricker blir drömt.
Ernst Olsson ensam med sin gitarr i vardagsrummet den 31 oktober 1985. Ernst Olsson framför en disco. Ernst Olsson sjungandes på Götgatan. Hampus Berggren har allt. Han är besatt av själva samlandet. Att vara i hans lägenhet är som att gå runt på ett Ernst Olsson-museum. Han visar mig en t-shirt med uttvättat tryck. På framsidan finns en tecknad bild på Ernst. Han säger att den såldes under turnén hösten 1986. Jag undrar vad det är med Ernst som intresserar honom så. Är det musiken eller något annat?
Alltså det började ju med att jag köpte skivan med Ernst Olsson. Det är en bra start och sen var det bra recensioner. Och sen har jag ju rullat på. Jag har ju köpt en massa olika rariteter. Hittat liveinspelningar, hittat allt möjligt på mässor och så här, skivmässor. Jag har ju varit på Barovek då i Uppsala och köpt de sakerna. Det är ju bra. Alltså billigt pris och bra grejer. Liksom. Så att man samlar upp hela tiden och sen växer det här intresset. För det är mest för att Ernst Olsson är Ernst Olsson.
Men det här att ge ut en box och där har ni också ska ni ut demo och sånt här demo material men också utdrag från hans han läste ju in grejer på sin diktafon när det var låtutkast men också privata tankar och om jag har förstått rätt så kommer också såna grejer att finnas med på något sätt. Mm. Och har ni varför då?
Det är ju för fansen som gör att få det samlat konkret. Man sträcker sig mot skivhyllan. Här är det, här är boxen, här har du allting.
Men är det för att komma att du alltså vad är det roliga att höra någons egna fundera? Vad?
Ja, men det är ju det tjuvtittandet, så the boy next door eller vad man kallar det för. Man kan titta in genom så här ett nyckelhål och så ser man oh, fan, där håller den där killen på och det var så han tänkte när han skrev den låten. Det var så han liksom gjorde och funderade så där.
7 november 88. Det är höst i min lägenhet. Det är för kallt att sova. Jag ska samla ihop mina tider. Och vi går.
Tror jag. Det var nog det band som inspirerade Pasch och mig mest när vi började där. Det var inte så slipat som det mesta andra var då. Och just att det fanns utrymme för alltså att han fattade och Noll fattade kanske att det fanns utrymme för en slags alltså det måste finnas tystnad i musik för att det ska vara bra musik tycker jag. Alltså såna här väggar har jag haft svårt för.
Efter det att jag flyttat ringde vi sällan varandra. Ernst var inte så mycket för att prata. Han skrev hellre. Jag fick brev ungefär varannan vecka. De flesta har jag sparat i en låda på vinden. Ernst skrev om det mesta. Om punkbandet han ville starta. Om sina dikter och sina drömmar om att få spela. Livet var så stort på den tiden. Det sträckte sig från skolgården och ut i världen. Trots breven gled vi långsamt isär. Jag tyckte han såg konstigt ut med sina ringar i örat. Han tyckte nog jag var den mesigaste punkaren som fanns. Sista gången vi sågs var på sommaren 1981. Sen träffades vi inte någon mer. Det gjorde andra. Vad minns de? AIK-färdiga tröjor, fyllor på krogen, livekonserter. Stefan Sundström är låtskrivare och sångare med förflutet i band som Fuck Off och Apache.
Det där releasepartet var ju rätt värdelöst som releasepartet brukar vara. Eller var massa, han ruttnade ihop så där på den här hejaklacken som plötsligt dök upp från media liksom. tror jag. Eller han blev så här odräglig och full, så här rockstjärna i paketet med och han hällde ut öl över någon tjej och så stack vi där. Ja, löjligt på något sätt. Men jag förstod honom någonstans.
Spelar ni ihop någon gång?
Ja, inte på riktigt. Så här, vi jammade ihop en gång på en fest, kommer jag ihåg. Det är jag lite stolt för. Men jag gjorde ju en annan grej. Jag spelade ju liksom, jag var inne på det akustiska. Han var ju fortfarande inne i rockträsket. Men det hade nog blivit kul om vi hade gjort något ihop. Vi pratade om det och sådär. Men ja, det är så här som man snackar. Men det hade blivit en kul kombination, tror jag.
Kände du igen dig honom?
Ja, i alla fall vad det gällde liksom inställning till branschen. Så här, det kunde jag känna igen. Han var ju en vägrare liksom. Och det gillar jag. Men sen hade han, kan man säga, en ganska tung och inåtvänd sida som... Först trodde jag nog att det var en slags pås, men det var det inte. Alltså han den här humorn kunde förbytas i någon slags otrolig så här, avståndstagande. Och det var väl speciellt när han hade med branschen att göra, men också personligen så här. Det där förstod jag aldrig riktigt med honom faktiskt.
Ja, han kom hit en gång då när plattan var ny och skulle vilja att jag skulle spela någonting från den. Och då gjorde jag det. Och sen så i samband med det så var jag snack om en intervju, men då backade han ur.
Han ville inte?
Ja, han försvann. Så att, jag hörde aldrig av mig igen. För att, nej, det blev inte.
Det blev ingen intervju för Stefan Wermelin, legendarisk producent på Sveriges Radio. Han träffade bara Ernst en enda gång. Det var i samband med släppet av debutskivan.
Det enda jag kommer ihåg var att han var rätt hemlig som typ. Han satt liksom och stirrade på så här. Och han ville på något sätt känna efter att man förstod honom, att man lyssnade på vad han sa. Och hans sätt att tackla det var genom att sitta stirra och inte säga någonting, vilket blev rätt nervöst efter ett tag. För att, hallå, är det någon hemma där borta? Så att, jag vet inte, det är svårt med en sån här kille, det är svårt att komma honom in på livet. Jag tror att han var rätt inåtvänd och inkrökt i själen.
Men du, nu ger man ut en samlingsbox. Du som är gammal i gamet liksom och sådär, vad säger du om det? Jag menar...
Ja, det har getts ut rätt många boxar under åren och alla har inte varit helt nödvändiga och den här kanske tillhör inte den mest nödvändiga heller, men med rätt lanseringen så kan man ju sälja det här lika väl som Beatles outgivna grejer, för att bara boxfenomenet gör att folk gärna köper det. Det finns på en box där på något sätt etablerat att det här var nog någonting.
3 april 86. Jag var på radion idag. Folk tycks dumma i huvudet. Framförallt de jävla radiobögarna som inte fattar att det här är mitt liv.
Den där inåtvändheten. Jag minns att Ernst kunde vara tyst i flera timmar ibland. Det var som om han hade ett litet gömställe i huvudet. En plats dit ingen mer än han själv hade tillträde. Vad han tänkte på, det visste jag inte. Bengt Backe känner till det där. Trots flera års vänskap kom han aldrig riktigt nära Ernst. I en kartong i bokhyllan har han sparat gamla tidningsklipp.
Aftonbladet. Stark debut. Ernst Olsson skriver med tyngd. Kompandet noll är tätt och samspelt. Stark närvaro tror jag var någon som skrev också. Och här. Ernst Olsson sjunger med en febrig närvaro. Hans låtar inga hittar. De är för personliga och nerviga för det. Men de växer för varje lyssning.
Du har sparat alla klipp och det här är ju, det är ju väldigt fina recensioner. Och så gick det som det gick, höll jag på att säga. Det blev bara en skiva.
Ja. Det blev bara en skiva. Mycket beroende på Ernst Olsson, skulle jag vilja påstå. Det fanns... Ja, det vet inte. Han omöjliggjorde det nästan för oss med sin tjurighet, sin envishet och integritet.
Kan du dansa långsamt stilla, så kan du dansa vettet ur mig. kan du dansa? Vill du? Kan du? Vill du?
Hur skulle du beskriva Ernst?
Lite grann som en luffare, tror jag. Någon som lever sitt eget liv. Följer sitt eget spår på något sätt. Ja, någon som lever sitt eget liv helt enkelt.
En del fans vill veta allt. Vad han åt till middag. Vilka kläder han gillade bäst. Hur det såg ut i hans rum. Det är Hampus som berättar det här. På hemvägen en kväll går jag förbi Ernsts gamla lägenhet. Den som låg på Kärhovsgatan, någon minut från restaurangkvarnen. Det är mörkt i fönstren och jag undrar vem som bor där nu. Det visar sig att det är hans gamla flickvän Lina Berg som övertagit lägenheten. Hon och Ernst var tillsammans i 1,5 år. Från våren 1987 till senhösten 88. Egentligen vill hon inte bli intervjuad. Säger att det är så många som ringer. En kille bland annat som påstår att han hittat Ernst AIK-färdig tröja på Emmaus i Katrineholm. Till slut ställer hon upp på ett kort samtal.
Jag saknar honom jättemycket. Så det är ju det om man visste vad som hade hänt. Jag tror det hade varit lite lättare.
Du sa till mig när vi pratades vid i telefon att du tyckte att den här idén med att ge ut en samlingsbox var yt och cyniskt.
Det jag tror det är att man vill ha Ernst för sig själv. Det är någonting personligt. Någonting som man vill ha väldigt nära. Så dels är det det. Men sen är det också det här blottandet som jag inte gillar. Det här att folk tycker att det är så jädra häftigt att rota i andra människors privatliv. Ernst är ju inte här. Han har ingenting att säga till om. Han kan ju inte säga nej. Vilket jag tror personen att han skulle ha gjort. Jag tycker det är billigt. Jag tycker det är för jävligt helt enkelt.
Det är en artist som vi försöker förmedla till folk, och för att få hela bilden så måste vi ha de här real life-grejerna som är
jo, faktiskt... Men tror du han skulle ställt upp på det själv?
Ja, jag tror det. Det är så starkt material.
Du slingrar...
Jag tror man faktiskt kommer bli övertygad om att det behövs.
Demomaterial, alltså grejer som man gör för sin...
Ja, nej, okej. Okay, men det är ju inte så känsliga saker. Det är inte svenska folkets sexvanor vi publicerar här. Liksom, utan det är bara att vi ska samla upp. Det är ju för att när man ger ut den här musiken, jag tror man blir nyfiken på vem är Ernst Olsson?
Men tror du han skulle ställt upp på det själv?
Ja, jag tror det. Jag tror att Ernst Olsson skulle vara... I sin ärlighet så där. Jag ser Ernst Olsson som en naken figur.
Tyst nu. Ser du mig? Det här är ingen vanlig jävla barnsjukdom. Det är alkoholism.
Varje gång jag försöker beskriva Ernst är det som han försvinner, glider undan. Han var på något sätt både öppen och skygg på samma gång, naken och dold. Jag minns en gång när han sa att han skulle visa mig en hemlis. Det var i 8 när han visade mig ett foto av sin pappa. Pappan som var död och som han aldrig fick träffa. Bilden var lite suddig, men man kunde se likheterna i ansiktsdragen. Den skarpa, ganska stora näsan, de blå ögonen, hakan. Ernst brukade berätta att han skrev brev till sin pappa ibland. Brev som han inte ville visa för någon. Jag undrar vad de är nu. Chefen på Belpied Records, Bo Schager, ser att de i alla fall inte finns på skivbolaget. Bo Schager är den som har det yttersta ansvaret för utgivningen av samlingsboxen.
Alltså ansvar. Jag har ett skivbolag, jag har ut skivor. I det här fallet är det en försvunnen artist det gäller. Och... Det är inte så mycket mer med det. Jag ser inte riktigt problemet faktiskt.
Men vadå, att ni ger ut en människas privata dagböcker och rätt brusiga demoinspelningar. Och,
Och han hade ju inte någon chans, han har ju inte kunnat säga nej så att säga.
Ja, men lyssna nu. Ernst Olsson är försvunnen och det råkar vara så att det finns ett intresse för hans musik, vem han var, vad han gjorde, vad han skrev.
Men du ser inget problem med det här att man ger ut en människas mest privata saker?
Nej, inte efter 10 år. När han har varit borta i 10 år. Jag har faktiskt inget problem med.
Då drar jag en stund. Bland brödet du äter blir planta igen. Då drar jag en stund. Innan vinet du dricker blir druva igen.
Ernst Olsson skrev aldrig svensk rockhistoria. Det blev bara en skiva, strålande recensioner och några år av turnerande. Ernst vägrade ställa upp på några som helst kompromisser och slutligen backade skivbolaget ur. Kvar stod 4 killar som träffades allt mer sällan, trötta på varandra och på musikbranschen. Idag kör Bengt Backe taxi och trummisen Seppo Laine har flyttat till Finland där han startat ett bageri. Bengt berättar om rykten som började spridas efter det att bandet splittrats. Ett gick ut på att det egentligen var Ernst som skrivit alla låtarna till Jakob Hellmans debutplatta. Efter försvinnandet blev det ännu fler. Ernst hade stuckit till Sydamerika för att leta upp och försonas med sin försvunne far. Ernst var den som satte eld på julbocken i Gävle. Nu har det gått 10 år. Ernst förblir försvunnen. I vår planerar skivbolaget BLP Records en minnesgala. Då blir det också utdelande av Ernst Olssons stipendiet. Jag undrar vad Ernst skulle tyckt om det här. Jag känner fortfarande en tomhet. En kuslig känsla av att hela den här historien är på låtsas. Jag pratar med Stefan Sundström. Han skakar på huvudet när jag berättar om minnesgalan och den kommande samlingsplattan.
Nej, jag tycker inte låter någon vidare. Liksom, fan, sen blir det väl liksom Ayo som gör någon rapgrej och så kommer The Movie och så börjar folk så börjar folk se han liksom på Rauka på Fårö och i mataffärer och för uppenbarelser. Ernst Olsson botade mig från min cancer och massa sånt där. Nej, duett med Joy Tempest. Fast det där tror jag inte, det där skulle, eller jag vet, han kanske skulle garva åt det. Men det är, ja, det är så där igen nu liksom, jag vet inte fan. Alltså jag tycker inte om det här liksom Ernst Olsson uppstekt. Det är inte råvara tycker jag. Schysstare.
Jag har hört rykten att du till och med har liksom skrivit någon låt till som handlar om Ernst.
Du menar Vita Bergspredikan då? Ja, det är ingen rolig låt sådär. Att träffa honom då, han var liksom nyseparerad. Det var strax innan han försvann då. Det var det sista gången jag träffade honom, förresten. Och det blev den låten. Det var någon slags bön för honom. Bönen blir inte alltid hörda.
Borde vara vit med dig av humanitära skäl. Jag borde sluta bara titta på och grumla till min själ. Men vi dricker ur om natten, blir en blöt och varm snygg tjej. Tills vi trillar ut på gatan och går var och en till sig. Och du får bli din egen morsa, du får bli ditt eget barn. Ta det lugnt med nappflaskan, stackars Jan Banan. Ja, du får bli din egen sömntablett, du får bli din egen kram. hoppas att du sover nu när det ljusnar över stan.
Hej, det är Ernst här. Du, ska vi gå och äta? Ja, på Indien där, om en halvtimme. Vår indier. Vår indier. Ja. Kommer du dit om en halvtimme? Det är ju fint, fint. Okej, okay. Hej.